musiker, entreprenör i nöjesbranschen, föredragshållare och transperson, tidigare känd som Sara Lund. I sommarserien Skånska personligheter träffar vi denna vecka Malmöbon Sara Claes Schmidt, som dessutom är utbildad svetsare. Sara Claes, som man numera heter även i passet, visar boken Från man till människa, som har skrivit tillsammans med en annan författare. Titeln sammanfattar Sara Claes syn på sin egen identitet idag. Men när vi börjar, där var han bara Claes.
Jag är lille Claes.
Du och flera syskon.
Två systrar. Och då har vi flyttat till Kärleksgatan. Och, ja, min pappa jobbar som ingenjör på Kockums och min mamma, mest kan man väl säga att hon är hemmafru.
Och sen är det ett typiskt skolfoto, ja, rakt framifrån.
Vad ska vi då till med att det kan ha varit? 10 år kanske. Jag var ju redan då, var jag ju klar över att jag var transperson. Men jag visste ju inte vad det var. Men det var någonting som gjorde att jag inte riktigt kände mig hemma som den jag var.
Kort, snaggat, mörkt hår med lugg. En klar blick som tittar rakt fram. Jag skulle säga att det är en person som ändå ser rätt nöjd ut med sig själv. Men så var det alltså inte.
Alltså jag hade ju ett väldigt bra liv. Alltså mina föräldrar, det var fantastiska föräldrar jag hade. De tog hand om mig och oss barn. Och på sommaren så bodde vi uppe i Skälderviken. Sen jobbade extra som lärare på teknisk och allt möjligt för att vi i den lilla familjen här skulle ha det riktigt, riktigt bra. Och det är väl så på något sätt hur man än bär sig åt så. I efterhand så känner jag inte riktigt att jag var tacksam för mitt bra liv jag hade. Så att det jag gjorde när vi köpte det här huset sen, jag och min hustru, så bjöd vi in dem att bo här i övervåningen. Det här var då ett tvåfamiljshus. Så jag tyckte på något sätt så ville jag betala tillbaka till mina föräldrar vad de hade gjort för mig.
Men trots tacksamheten så fanns det saker som hade kunnat vara lite annorlunda.
Jag skulle bli maskiningenjör. Min pappa ville att jag skulle bli ingenjör. Och han tyckte det var ett bra jobb. Och då, jag kan bara säga en sak. Lyssna inte på goda råd. Alltså, det värsta du kan göra det är att göra det dina föräldrar vill du ska göra. Du måste hitta ditt eget liv. Men jag utbildade och jag gick vidare så skulle jag då in på ett tekniskt gymnasium. Och jag hade ju så usla betyg så det gick ju inte. Så jag lyckades komma in på en fackskola. Men min pappa hade ju kontakter så att jag fick åka till Tyskland. Och så praktiserade jag på ett skeppsvarv i Tyskland. Och sen så praktiserade jag på verkstad i Skottland som tillverkade styrmaskiner till båtar. Sen efter det så utbildade jag mig till svetsar på Kockums. Så jobbade jag där en sommar. Och sen hade jag betyg så jag kom in på gymnasiet. Sen skulle jag kanske ha läst lite grann mer än vad jag gjorde.
Claes lyckades ändå ta studenten faktiskt 2 gånger med ett påbyggnadsår. Fast ingen av gångerna var han på plats när klasskamraterna gick ut.
Den ena gången då jobbade jag som musiker på Mallorca. Och andra gången så lumpade jag. Och ja, då kom jag hem och så la jag mig på sängen där hemma och sen försov jag alltihop. Så jag missade. Där stod folk och väntade på gården och där kom ingen Claes Schmidt.
Men musiker redan, hur kom du in på den banan?
Redan då, jag tyckte det var kul, jag försökte allt möjligt. Mina föräldrar ville jag skulle spela piano och jag lyckades inte ta mig någonstans. Alltså. Så började jag med mandolin, tyckte jag. Det var ju spännande, mandolin. Alltså det blev ingenting av det. När jag var i Skottland lärde jag mig att spela säckpipa. Men det blev ingenting av det heller. Alltså jag är sån som jag vill inte lära mig saker, jag vill bara kunna saker.
Men du måste väl ha lärt dig eftersom du har spelat
hela
ditt liv.
Så småningom så kom jag ju på att det här med trummor var nog egentligen det jag skulle syssla med. Jag har lite rytm i mig. Så började jag med det. Så byggde vi en lokal nere i källaren på Kärleksgatan. Och så var vi där nere. Så har det varit liksom band hela tiden. Sen helt plötsligt var det en annons någon på Mallorca som behövde trummis och så svarade jag på den och så drog jag iväg till Mallorca. Så var jag där en sommar och höll på.
Och så var det detta med militärtjänsten som skulle klaras av.
Jag blev årets bästa soldat. Det låter som att man är världens stridis men jag är oerhört negativ till allting som handlar om krig. Idag är jag lite mallig för att jag aldrig slagit en människa hela mitt liv. Jag fick på käften en gång i skolan, då sprang jag hem. Jag var så rädd, tänk om jag slår ihjäl honom. Tänkte jag, nej, jag springer hem.
Menar du att du under ytan skulle kunna bli så förbannad?
Ja, men det är klart jag var. Men jag vågade inte slå någon. Alltså eftersom jag inte vet hur man slåss. Nej, jag gick en jiu-jitsu-kurs. Jag blev ganska bra i det.
Men årets soldat, för vad?
Det var också ganska roligt. Det var för att jag låg på ABC-stridsmedel. Jag tyckte att skulle jag göra lumpen så skulle jag i alla fall göra någonting. ABC, det är atomiska, biologiska och kemiska stridsmedel. Så skulle jag i alla fall lära mig lite grann vad det var. Bland annat så gjorde vi då övningar. Vad gör man om det kommer ett gasanfall? Då har man ett tält där man då klarar av sig, ett tält där man duschar och ett tält där man får nya kläder. Då låg jag på P7 Ystad. Hela regementet skulle gå igenom det. Och sen så jag började få lite släng på att teckna och sådär. Så jag tillverkade en affisch som jag körde ut liksom över hela regementet. Där det stod liksom Näck i vildmarken, ett våldspornografiskt folklustspel i 3 akter. Och man kan väl säga att jag blev ganska känd på det.
Sara Claes Schmidt sitter och berättar vid ett elegant matbord i en veranda liknande del av den stora villan på vad som väl brukar ses som Malmös gräddhylla. På väggarna där finns modern konst. En bit bort hänger ett rörande vackert porträtt av Sara Claes och den nyligen bortgångna hustrun. Utanför i trädgården är grönskan lummig. Sara Claes är klädd i en knallröd, enkelt skuren klänning med vita prickar och en vit tunn kofta. Håret, som är en peruk, är mellanblont, halvlångt och utslaget. Silverarmbanden klirrar diskret. Men den självklarhet som han, eller hon, eller hen utstrålar fanns visserligen även tidigare. Annars fixar du inte att, som hon senare kom att göra, skapa nöjesställen som Slakthuset i Malmö. Eller att som värnpliktig bli årets soldat. Men den säkerheten fanns länge inte då det gällde kvinnokläderna.
Och sen hade jag ju också mitt problem där med trans. Och att jag var musiker. Jag hade börjat spela trummor då, så att jag sa liksom jag kan inte hålla på här ett helt år och lumpa, jag måste spela. Så fanns det en regionsmusikkår. Så att jag fick lov på, om det var onsdagar tror jag det var, att jag fick lov att vara i den lokalen. Men för att kunna ha det så måste jag ha trummorna med mig. Och då var jag tvungen att köra in och parkera inne på området, bevakat område. Så att jag hade mina trummor i min bil och sen så körde jag bort och lastade av. Men i bilen hade jag ju också en väska. Med mitt kvinnliga alter ego. Så jag lastade in allting och sen klädde jag om till mitt kvinnliga alter ego. Så var jag där och levde jättebra ett par timmar. Och sen packade jag ihop igen och så bar jag ut mina trummor.
Men var det någon som såg det någon gång?
Ja, det vet jag inte, men det verkar inte så. Det är ingen som påstår att de har sett det i alla fall. Men däremot så var det ju ett befäl där som upptäckte att jag hade trummor. Han hade en liten orkester så att han tyckte jag kunde spela ihop med honom. Så ibland så slapp jag undan. Då slapp jag sitta vakt utan då kunde jag ut och spela istället.
Men inte i kvinnokläder?
Aldrig. Jag berättade inte för någon. Så sökte jag ju också till att bli FN-soldat. Och då var det ju sykporn som gällde. Men mitt sätt att vara var inte populärt. Alltså, för att jag tyckte att man ska lösa problem tillsammans. Men eftersom det är en FN-trupp då, så fick vi ju lära oss att i FN så bestämmer man. Man pekar med hela handen och så här är det och befäl och alla andra ska lyda. Och jag tyckte det var enormt korkat. Alltså här finns det massvis med folk i gruppen. Hur ska vi göra? Vad tycker ni? Vad är bäst? Och det upptäckte de att så kan man inte hålla på när det är en internationell armé. Så jag kom inte med på det. Jag har alltid haft den här uppfattningen att man blir bättre tillsammans än bara liksom en chef som ska bestämma allting. Jag vill ha det så.
När du sen har arbetat med grupper och andra människor, när du drev Slakthuset till exempel, hur gick det till när det gäller att medbestämma och att vara en grupp?
Ja, alltså det blev ju så alla fick bestämma och sen så bestämde jag hur det skulle vara. Alltså, det var lite... Nej, men alltså, man kan väl säga att jag har ju alltid haft idéer vad jag vill göra. Och då ville jag göra, till exempel först gjorde vi då tobaksbolaget. Jag var där på studiebesök. Vi hade lokaler ute i Oljehamnen. Och då var jag med i Oljehamnens företagsgrupp. Och vi besökte lite olika företag.
Claes hade blivit företagare och tobaksbolaget i Malmö hade lokaler som inte användes längre.
De hade en gigantisk personalmatsal. De kunde ta in 900 personer i den matsalen. Så jag satt där liksom och så frågade han, Lars Andersson, alltså, skulle man inte kunna ha show här? För då fanns ju bara kronprinsen och kronprinsen tog väl in, tror jag, någonstans ungefär 200 personer. Här kunde vi ta in betydligt fler. 900 personer, om man då räknar bort scen och räknar bort utrymme för dans och matbord och sådana här grejer, så säger det i alla fall 700 personer skulle kunna vara inne. Va? Så att vi, ja, men det skulle man väl kunna göra. Så kontaktade jag lite artister då. Och det kan man väl också lägga till i en parentes att när jag slutade på FN, som FN och kom ner till Malmö, så hade jag ju inget jobb. Va, då. Så spelade med ett band som hette Joe Klims band här, som var från Malmö. Och vi spelade runt om i hela Sverige. Men sista jobbet vi gjorde, det här var ju på Kronprinsen. Och när vi dollade ner bandet där så fick jag frågan om han som var ljudtekniker där bodde i Halland någonstans. Så han frågade om jag kunde ta över som ljudtekniker. Så jobbade jag ett par år som ljudtekniker på Kronprinsen. Så jag blev liksom känd med många artister. Så när det då var dags för tobaksbolaget så ja, men då ringde jag upp Eva Rydberg. Ska vi göra en show? Ja, det tyckte hon, kan vi göra. Vem ska vara med? Det vet jag inte. Östen Warnerbring var väl en bra förslag. Han och sen så Hasse Kvinnaböske. Så det blev Hasse, Östen och Eva. Så gjorde vi en show med det. När folk kom så stod vi i dörren och välkomnade. Och sen var det en snapsshow till förrätten. Och sen så var det en huvudshow. Och sen så var det dans efteråt. Och då...
Har du en fischen till den här?
Ja, finns någonting här. Ska vi se vad vi kan hitta för någonting. Jag ser en bild på min hustru. Skellefteås nyaste kvinna. Här är min dansbandskarriär kan man säga. Det här, nu bläddrar vi den här boken. Här är den.
Ja. Aktiebolaget Skånska Fest. Hasse, Östen, Osse, Eva. På tobaksbolaget. Ja. Var ni runt och satte upp dem på stan? Eller hur?
Nej, vi annonserade på den tiden. Annonserade man i tidningen. Och det började då någonstans att röra på sig med webb och sånt. Och Sydsvenskan förbjuder. Man fick inte sätta in webbadressen i tidningen och sånt där.
Det är 1990 här.
Ja, men fin köksklocka om det var någon som hörde det i bakgrunden.
Och sen har vi dinosauriernas återkomst. Ja, en vetenskaplig upplevelseshow. Vad är detta?
Det var en grej också som helt plötsligt ringer Sven Brosborn som då var museichef på Malmö museum. Och han ville ha dit en amerikansk dinosaurshow där man körde skalenliga figurer med ljud de hade tagit fram. Och då byggde vi en kan man säga, upplevelseshow inne på museet. Borggården där med ett stort jättetält. Över 100 000 besökare.
Och sen kommer alltihopa på Slakthuset.
Sen hur det gick till med Slakthuset var helt enkelt så att Slakthuset gick i konkurs tre gånger. Och eftersom jag då drev ett tobaksbolag med fullsatt varenda kväll så tyckte de kanske, tänk om man kunde vara fullsatt varenda kväll på Slakthuset. Så jag fick en förfrågan från det företaget som hade det. Ja, så bestämde vi helt enkelt att jag skulle vara där. Så delade vi på vinsten helt enkelt. Och det gick väldigt bra får man väl säga. Vi hade väldigt mycket besökare.
Som musikaler, ni började med Joseph and the Amazing Technical Dreamcoat, 42nd Street, Grease, Kungen och jag och, ja. Och så Världens vits. Förr hängde kropparna i taket, nu hänger de i baren.
Ja, det var
Slakthuset.
Det var nattklubben. Men det gäller ju, alltså reklam går ut på att man ska skapa uppmärksamhet. Så det blev uppmärksamhet på den rubriken kan man säga.
Alltså vad hos dig är det som gör att du kan driva saker och ting? För som du berättade så låter det ju som att du kommer från ingenstans och gör det här. Stämmer det verkligen?
Ja, jag tyckte det var kul. Alltså jag har liksom alltid hållit på sådär och pillat med grejer. Men jag är ju så, om man ska prata om det ett litet ögonblick så, som du vet så är jag transperson. Och där kan man prata om mycket. Men jag delar inte in människor i män och kvinnor. Jag tycker det är ganska löjligt att dela upp oss efter vad man har mellan benen så att säga. Utan jag delar upp oss efter vad vi har mellan öronen. Och då delar jag mänskligheten i entreprenörer och förvaltare. Förvaltarna, det är alla de som jobbar i förvaltande verksamhet. Alltså som jobbar i kommuner, och skolor, brandkår, politiker, liksom alla. Och sen så har vi då entreprenörerna, det är vi som utvecklar, hittar på grejer, gör nya grejer hela tiden. Och jag är väl en typisk entreprenör. Min hustru var en väldigt typisk förvaltare, så vi var ju ett väldigt bra team tillsammans. Så hon var ju vd på slakthuset. Och jag var chef för hittepåavdelningen som så till liksom satte händer bra grejer och kul saker och gjorde avtal med folk och så. Och sen så räknade hon pengarna och såg till så att det var mer pengar kvar när man gick hem när man kom dit på morgonen.
Du sa att du hade med dig damkläderna in på regementet och satt i källaren och spelade trummor. Men när vågade du släppa fram det?
Jag har dolt det. Himla bra hela livet. Nästan. Och jag var tillsammans med min hustru i 15 år. Gifte oss 1988. Och 1989 så avslöjade hon mig. Kom hon hem och så upptäckte hon att det finns en, i papperskorgen är det en strumpbyxförpackning som inte alls är hennes märke. Hon upptäckte det luktar parfym i sängen. Och då tänkte hon, aha, han är transvestit, tänkte hon. Nej, det gjorde hon inte. Trodde att jag hade haft någon annan där hemma. Så hon cyklade ner till jobbet och satte sig framför mig och så sa hon, vem har varit hemma hos oss medan jag varit borta? Och jag insåg att här slutar allting. För jag tänkte, det finns inte en kvinna i hela världen som kan tycka att detta är intressant att leva ihop med en transperson. Så ja, jag fick ju säga som det var. Men nu så åkte vi hem och så pratade vi om detta och pratade. Så var har du dina grejer? Det är en väska på vinden. Hämta den. Så när jag kommer ner med den här väskan så tittar hon i den och så säger hon, när tvättade du detta senast? Alltså det går ju inte att tvätta det. När ska jag tvätta det? Och framförallt var ska jag hänga det på tork någonstans? Det blev ju skitigt och så fick man slänga det och köpa nytt och så höll det på så här. Samtidigt som det skulle stämma med hushållskassan. Så det var ju skit helt enkelt. Det var inget kul att hålla på så. Och sen så sa hon, ta på dig det. Så sitter hon i soffan i vardagsrummet och så. Det där var ju inte så snyggt. Sedan när klär du i beige? Släng det där. Så åker vi och köper nytt. I rätt storlek och rätt färg. Du kan ju inte se ut på det där viset, människa. Och jag blir alldeles ställd. Köpa nytt? Ska vi fortsätta? Tycker du det är intressant att vara ihop med en man som klär sig i klänning? Och så säger hon, ja, jag klär mig jeans och t-shirt. Då kan man duga i klänning. Vem bryr sig? Och kan du tänka dig vilken jättesten det var som föll från mitt hjärta? Liksom, kvinnor jag älskar kunde helt plötsligt respektera mig för den jag är.
Jag minns vilket enormt genomslag du fick i medier, ja. Här och du valsade genom överallt.
Det som hände var egentligen inte så konstigt. Det var bara att jag var på Stockholm Pride. Jag hade väl börjat att röra mig omkring. Jag hade varit liksom ha vänner i Norge och i Stockholm och Göteborg och vi var i Oslo och liksom Köpenhamn väldigt mycket. Så jag insåg att det här kommer att spricka när som helst. Och när jag plötsligt på Stockholm Pride så kommer någon och sticker upp en kamera i ansiktet på mig. Och så pratar vi ett tag där och sen så säger han, ja vad heter ni då? Ja, så sa jag, Sara Lund kallar jag mig. Så. Men han sa det för han kom från Rapport. Ja, är det ett problem? Ja, så är det ingen som där hemma som vet att jag är här med min hustru. Ja, men hur gör vi nu då? Ska du inte vara med då? Jo, alltså det kommer ju spricka snart ändå. Så det. Och sen började de ju fundera då, då drev vi ju slakthuset vid den tiden. Och då jag hade berättat för några stycken där att jag är transperson. Jag sa, är det så att det spricker så ska ni i alla fall veta vad det handlar om. Och sen så tog det väl ungefär 14 dagar. Sen så hörde Tony Kaplan av sig från Kvällsposten. Är det här någonting du vill prata om? Ja, kan jag väl göra. Och så knackade han på dörren. Så jag tror han stod utanför dörren när han ringde. Och så pratade vi om det. Och sen så var det liksom ett sånt scoop. Så att de sålde 17 000 extra exemplar den dagen.
Sa Sara Claes Schmidt, född 1949, som även gör ståuppkomik och är aktiv som föreläsare i bland annat mångfalds-, trans- och entreprenörsfrågor. Och ett av alla band Sara Claes varit med i heter Traktor, som stavas med C, inte K. Den 10 september spelar de på restaurang Vega på Malmö museum klockan 18.30 till 21.30 med insläpp från 18. Det är fri entré, men frivilliga bidrag är mottages. Boken Från man till människa finns som talbok och är skriven tillsammans med Vesna Maldaner. Och här används namnet Glas Schmidt. Reporter var Dotto Parikas.